Sådär ja, det var Mario som fick hälsa välkomna till bit för bit svenska e-folkpodden. Mattias är här.
Jaha, förlåt, jag håller på att somna till. Precis. Den lilla röda. Jo, just det.
Mm.
Blipp, blipp.
Japp, för att nu ska
det handla... jag.
Det ska handla om Nintendo idag.
Ja, det ska det.
Ja,
och... Detta är ärvördiga sentida på hittepå.
Fast det är ju inte det.
Nej, jag tänker i Lego-svängen.
Ja, ja. Men ja. Ja, vi kommer till det. Men
vi kommer
säger...
till det, för nu jävlar är det med en låda. Här ska det unwindas i 180. Jajamän. För vi har här med oss...
Johan!
Ja! Vitsen i! Johan!
Klifas!
Klifas!
Tackar, tackar.
Varsågod, varsågod. Du är här igen.
Ja, precis. Välkommen tillbaka till podden.
Ja, men tack så mycket.
Du var ju här och pratade Castle för ett tag sedan.
Jajamän.
Mm. Ja. Lite bra hopp. Mellan Castle och Luigi.
Ja.
Eller Mario.
Då. Eller vad vi nu är.
Ja, jag menar Mario.
Ja, men det är det som är så bra. Att man kan ha olika inriktningar på sitt Lego-intresse. Och allt annat också. Men vi kan ju också säga så här. Du var ju med oss till Sundsvall.
Ja. Ja.
Har du något intryck därifrån?
Ja, det...
Ingenting här. Det som händer i Sundsvall stammar i Sundsvall.
Nej, men första Svebrick-eventet som jag var med på som medlem var ju i Örebro förra året. Då fick jag lite blodad tand, för jag tyckte det var väldigt inspirerande att se andras byggen och träffa andra medlemmar i föreningen på plats också.
Just
så att, jag gick väl in lite med samma förväntningar som jag fick av Örebro till Sundsvall. Då, men...
Just det.
Ja, för du hade i år med dig ungefär lika mycket att ställa ut som vi hade.
Ja, nu tycker jag vi pratar om ämnet här.
We were only in there for the nice company.
Ja, lite grann. Jag hade faktiskt lite grann. Jag ställde...
Ja, och jag ställde någonting i båset till studion som jag satt i.
Och också Disney CB:t.
Ja, ah, just det. Mm, ja. Men... Okej, vi är bättre än Johan. Än så länge.
Ja, skulle jag verkligen inte säga. Men du är ju med i Kastonien.
Ja, precis.
Nystarten, eller vad ska jag säga, utvecklingen av Kastonien.
Ja, precis. Jag 2.0. hoppade på nu i senaste projektstödet. Mm. Så att, det håller jag på att bygga på nu och hoppas då att jag ska kunna visa upp någonting. Kanske först i höst här i Visby, men sen på Svebrick-eventet nästa år då.
Just det, i Göteborg.
Yeah.
Det är faktiskt Kastonien 3.0.
Trean till och med?
Jajamän.
Jo.
Kastonien 1 var...
Som vanligt är lite efter.
2014. På Lego World.
Mm. Oj. Det var länge sedan.
Det var ju det. Så det är lite närmare mellan tvåan och trean, så att säga.
Ja, ja.
Men nu har vi ju redan pratat med dig, Johan. Så vi vet ju allt om din bakgrund och sånt. Så nu behöver vi inte gräva ner oss i Borlänge. Liksom, utan nu blir det Nintendo för hela slanten här.
Ja, räcka tiden tror du.
Ja, vi får hoppas det.
Ja.
Annars
ska jag vara tidsdiktator?
Du kan försöka.
Jag ser ändå inte klockan härifrån.
Nej,
så att
kört. Nej, men i värsta fall så får vi på slutet sitta och hoppa med Mario och Luigi här mellan de olika streckkoderna.
Vi har inget mer att berätta, så vi leker istället.
Nej då, det går nog bra. Men jag tänkte börja med bara säga lite bakgrund om själva företaget Nintendo. Det finns ju någon sån här gammal meme som... huserar kring att det fanns samurajer när Nintendo grundades.
Nej, men okej, det är en bra början.
Ni vet, saker som är i förhållande till varann i tidslinjen och Kleopatra är närmare oss i tiden än pyramiden och sånt där. Men i alla fall, Nintendo grundades 1889. Och det är ju faktiskt riktigt länge sedan. Och då hade de inte särskilt mycket tv-spel förstås, utan då är det kortspel. Att de tillverkar spelkort och var länge en... Ja, definitivt Japans ledande spelkorttillverkare. Nu sitter jag här och låter som en slags expert på någonting, men det här som vanligt.
Du har kung fu i Google.
Ja, framförallt. Jag har guldmedalj i Wikipedia-läsning.
Ja.
Och så skriver jag ner lite stödord här bara. Så, i alla fall. Och han som grundade hette Fusajiro Yamauchi.
Yamauchi.
Ja, men det är ju också, det känner säkert du till Johan, att när man har klarat ett Nintendo-spel, då sitter man och läser alla namnen.
Ja.
Och försöker uttala dem. Yoshihiro Yamamoto och de här.
Jag kan inte duggrelatera till det där. Nej, men... Jag har aldrig kommit så långt så jag klarar av ett spel.
Nej, men det är ju det. När man har ägnat så lång tid åt att sitta och spela ett spel, då vill man vara kvar i det så länge som möjligt. Och att läsa spelutvecklarnas namn.
Ja.
Mm, kanske. Koji Kondo är ett väldigt viktigt namn.
Okej, okay. Sitter du när du glår på film och glår på eftertexten också?
Nej, inte alls.
Nej.
Ja, ibland. Om
ingen relation. Nej.
Nej, om det är någon jag känner som har varit med och gjort filmen kanske, så vill man se.
Ja,
ja, ja.
Det händer inte så ofta för min del.
Nintendo brukar ju också vara duktiga på att försöka belysa eftertexterna just på spelen genom att ha lite olika scener. Eller,
ja, just det.
Eller som i Smash Bros-serien, då, att man kan skjuta liksom mot de här namnen och samla poäng.
Bra, och så sitter man ju ofta och väntar på att det ska komma liksom en, som i Marvel-filmerna kanske, att det kommer någon sån här, vad heter de?
En liten prequel på nästa film.
Ja, en liten filmsnutt, en bonusscen på slutet. Ja. Men det var ju alldeles bara... Det är ju Super Mario 64 sen. I thank you very much for playing my game. och så här är det liksom inget mer. Och en bild på en tårta. Ja.
Det är klimax.
Ja, men de tillverkar alltså spelkort under slutet av 1800-talet, första halvan av 1900-talet kan man säga. Och på 50-talet så började man göra spelkort av plast. Mm. Vilket var en helt ny grej. Och det gjorde att de fick väldigt mycket framgångar. Också då på 50-talet så gjorde man samarbete med Disney och tryckte spelkort med Disney-figurer på. Och vilket också gjorde att det gick väldigt bra. Sen 10 år senare så gick det åt skogen, för då var det ingen som spelade kort längre. Nej. Tydligen. Eller det gick väldigt hastigt neråt i mitten på 60-talet någonstans. Så då började man satsa lite grann på massa olika saker, men fastnade för leksaker.
Ja.
Och gjorde leksaker och ganska tidigt insåg man att elektroniska leksaker är våran grej. Så 70-talet så började man göra lite enklare spel för hemmabruk och sånt. Men också stora arkadspel. Alltså sådana som är på spelhallar och sånt.
Mm.
Men den stora internationella succén som kom först, det var 1980, början på 80-talet, så kommer Game & Watch. De här små.
Ah, de trevliga.
Till skillnad från allt annat som otrevliga.
Ja, precis. Nej, men de kommer man ihåg ju.
Mm. Mm.
Jädrar i min låda. Jag har faktiskt 2 stycken gamla Game & Watch kvar hemma. Oh. Fullt fungerande.
Vilka är det?
Det är ett litet, nu ska jag säga så att blanda ihop det, men det är en liten så här, indianerna anfaller ett fort.
Oj då.
Och så ska man stoppa indianerna men som springer mot innan man kastar in en tomahawk eller vad det var.
Ja.
Och så var det en variant, man kunde väckla upp.
Ja,
dubbelspelet. Det är inte min, utan det var min fru som faktiskt hade den.
Ja.
Med ett växthus. Så man skulle springa upp och ner på stegar och spraya på saker och ting som anföll från höger och vänster.
Vad spännande, var det verkligen ett Nintendo?
Nej, det vet jag fasen.
Men om det var ett äkta Game & Watch alltså?
Jag tror det var Game & Watch, men, ja, men det är nästan 100 på.
Okej, okay. För jag trodde bara det fanns 2 som var dubbla. Det kom kanske fler sen.
Jo, men det gjorde det. För vi hade Donkey Kong.
Ja, precis.
Den fanns ju dubbelt.
Ja, ja, ja.
Sen kom man Donkey Kong 2 kanske.
Nej, den andra hette Oil Panic. Det var ett vitt spel. Det var någonting med olja som rann. Eller något.
Okay. Nej, vet det inte. Kom man inte ihåg.
Nej. Och så fanns det ju något med fallskärmar och...
Ja.
Man skulle fånga upp i en båt.
Nu somnar snart Johan
här. Nej, men jag hade själv ingen Game & Watch, men det var ju flera kompisar som hade. Så att jag testade ju lite när man var hemma hos dem. Men sen fanns det ju mycket kloner, eller man ska säga andra kopior på, eller andra varianter egentligen på liknande koncept som de här Game & Watch. Då. Så jag har väl snarare spelat de här Game & Watch-spelen i såna här digitaliserade samlingar senare. Då. Det fanns Game & Watch Gallery som släpptes till diverse konsoler.
Okej. Okay. Det är spännande, som du nämnde, Donkey Kong, det är faktiskt där Mario dyker upp för första gången, ordentligt.
Ja, just det.
Det är Mario som hoppar över tunnorna och går upp och räddar prinsessan. Om jag
nu knöt vi ihop säcken!
Ja, vi har inte kommit så långt än.
Okej, okay, var det du som gick före tiden nu plötsligt?
Hur mycket till säck vi har att knyta ihop än. Men det var i alla fall det som blev den internationella stora succén. Det finns 60 olika Game & Watch-spel som har gjorts.
Mm.
Som Nintendo gjorde i alla fall, men som vi säger att det antagligen var piratgrejer eller vad man kallar dem. Och sen, lite senare, så börjar man då släppa konsoler. Och då är det ju 8-bits-konsolen, NES, Nintendo Entertainment System. 1983 har jag skrivit att den släpps i Japan, men det dröjer några år innan den kommer till Amerika och Europa. Fram till 86-87 någonstans. Den såldes i 64 miljoner ex.
Mm.
Så det blev ganska poppis. Hur var det? Hade du någon sån, Johan?
Ja, vi hade en Nintendo 8-bitars hemma hos oss. Men på den tiden, i slutet 80-talet och början på 90-talet, så var det lite populärt med såna här små pop-up-verksamheter i källarlokaler och så, med hyresområdena i Borlänge. Så att där fanns det lite sådana här spelförsäljare då, som tog in spel och sålde. Ja. Så att så småningom så bytte vi ju in den 8-bitars konsolen då till nästa Nintendo-konsol som kom 91-92.
Ja, precis. Ja. 90 i Japan, men precis 91-92 i Europa. Mm. Men Mattias, du hade någon bra story om NESen.
Nej, tyvärr så är det ju deprimerande.
Ja, men jag tycker det är roligt.
Jag är traumatiserad fortfarande av det. Nej, jag för min del hade ju börjat titta på datorer och sånt och satt och knackade i Basic och så tjatade på mamma och pappa, vi måste skaffa en dator. De bara, nej. Och så mina syskon där, eller mina två ohängda bröder, så de bara, mamma och pappa, vi måste ha tv-spel. Jag bara, nej, men det är jättedumt, för då kan du bara spela få spel. Vi måste ha en dator, du kan spela alla spel. Så att farsan åkte till Japan och var där ett tag och kom hem med ett tv-spel från men, Japan.
Ja, och du är ungefär 14 år här, skulle jag gissa.
Jag misstänker det i alla fall, innan moppen.
Ja, precis, precis.
Någonstans.
Ja, så han kommer hem med ett Nintendo från Japan?
Ja, det är, med andra ord, det var mycket mindre än de små näsarna som fanns här.
Precis, mindre till storleken.
Mindre till storleken, ja. Och kassetterna var mindre till storleken också. Ja. Utan de matade man ovanpå och tryckte ner bara. Så vi hade fem spel. Hela min barndom.
Du, precis, eller, han hade med sig också. Då var det inte så att man kunde beställa från, på internet några andra internationella spel.
Internet did not exist.
Men då måste det ha varit alltså en Famicom. För det var ju de hette i Japan.
Jag har hört talas om det.
Ja, family Computer. Vad är det en förkortning för?
Coolt.
Det var ju inte riktigt en dator då. Eller det är klart att det är en dator, men inte på samma sätt som du hade tänkt. Att...
Nej, det var ju ganska långt ifrån. Inget tangentbord och ingen egen koppla in ett tjock tv.
Nej, du ville ju sitta och spela Wolfenstein 3D. Och
den kom bra mycket senare.
Ja, i och för sig.
Men i alla fall, nej, jag ville ju sitta och programmera masken. Och lite sådana saker.
Ja, okay.
Men det var ju också lite ett annat system. Eller ska man säga. Man hade ju de här 60 hertz och 50 hertz skillnaderna också mellan Europa och stora delar av världen.
Ja, så
att, det var väl också därför som det inte var kompatibelt riktigt. Mm. Det fanns väl också sådana här kassetter man kunde sätta emellan också för att försöka...
Jag tror vi hade någon form av transformator.
Jag har en annan liknande historia där en kompis till mig då, vars far kommer från Palestina som var ner och handlade där också under vår uppväxt och kom hem med lite Nintendo 64-spel och sådär, Mario Kart. Och, men det gick inte heller att spela i våra konsoler. Nej. För att det var den här regionsbundenheten.
Okej. De förstår det blir roliga redan då.
Det ska vara PAL-versionen för att vara i Europa.
Precis.
Var det, så?
För det andra är amerikanska, det är NTSC. Vet du vad det står för?
Nej, berätta.
Never the same color.
Okej. Okay.
Kallar man det i alla fall för.
Ja, jag tror att du hittar på.
Nej, det är gammalt.
NTSC, just det. Jo, för det, jag var inte särskilt inne på 8-bitars. Utan jag hakade på nästa konsol som är Super Nintendo då. Mm. Som då hette Super Famicom i Japan.
Ja, såklart.
Och där vet jag i alla fall att det fanns sådana konverteringsgrejer. Alltså att man kunde sätta emellan. Men det kanske var redan till 8-bitars.
Ja, kanske. Ja. Vet inte.
Nej, men precis. Jag vet inte. Så, och också där i samma veva, 1990 har jag skrivit, släpper man SNES. Året innan, 89, så kommer Game Boy. Mm. Om vi inte bara pratar själva konsolerna, tv-spelsgrejerna. Och Game Boy blev ju extremt poppis också. På den tiden, en anledning till att Game Boy var så populärt att det hade så lång batteritid. Man kunde spela hur länge som helst på en Game Boy. Och det var fyra AA-batterier i. Så det var ju lite jobbigt när man skulle byta i och för sig. Det behövdes fyra batterier. Det ändrade de sen till Game Boy Pocket kom sen. Och Game Boy Color, ett par andra. Men just att man kunde spela så länge. Och de här senare handhållna grejerna har inte i närheten samma batteritid. Ja...
läser frenetiskt innantill på sin manuslapp.
Precis. Sen kommer vi i konsolhänseende fram till det som har varit min huvud-Nintendo-grej och det är 64-an.
Ja.
Nintendo 64, bara att man väljer att kalla den för 64 bara för att visa att det är 64-bitars, vilken... För de tidigare har ju inte hetat... Vi kallar ju för 8-bitars Nintendo, säger man, men den heter ju Nintendo Entertainment System och så. Men här Nintendo 64, för att 64 är den största siffran som finns.
Ja, i datorvärlden ett tag där.
Man brukar ju mäta de här konsolgenerationerna i hur många bitar de hade. Så att 16 bitar tävlade ju då med Mega Drive, som också är Segas konsol som hade 16 bitar. Mm. Och sen släpptes ju 32-bitars konsoler då. Det var ju Sony PlayStation och Sega Saturn. Mm. Och där hade ju Nintendo ingen, utan de släppte på en gång Nintendo 64 sen då, under den konsolperioden. Så det var därför de sannolikt ville...
Lite jämförbart med upplösningshetsen på mobiltelefonerna. Hur stor upplösning har din telefon? Alltså speciellt i början. Nu för tiden är inte en jäkel som bryr sig. Men så 3 megabit-kameran, wow, den var cool när den kom. Nu är det ju ett någonting.
Ja, jag har ingen aning. Megapixlar, och vad de kallar det.
Ja. Okej, men om vi säger som så, på den tiden så tyckte man var coolt med 16-bitars.
Ja,
visst. Och sen visst. 64 bitar, det är 4 gånger mer.
Mm. Och det här minns jag, att vilken upplevelse det var när man fick se, när man spelade i 3D. Mm. Det hade förekommit tidigare, men just till 64, att det blev så verkligt. Att man kände det som att det var tecknad film som man styrde själv, på något sätt. Mm. Ja, 96 någonstans kommer 64-ande. Vi måste hinna vidare.
Ja, sure.
Det dröjde inte särskilt länge innan man släppte nästa konsol, som heter GameCube. Och för första gången då började Nintendo använda sig av CD-skivor. Mm. Eller det kanske inte heter CD-skivor då, men digitala skivor som man har spelen på. För tidigare har varit...
Det var CD-roms.
Ja, på något sätt. Ja. Jag kan ju inte sånt där.
Nej, men jag var också med på den tiden.
Var det inte några små mini-DVD?
Precis, en liten skiva. Jag kan ha det här borta, vi kan titta på det sen. Men 64, Super Nintendo och 8-bitars har ju liksom en kassett som man stoppar i. Och visst var det till Super Nintendo som man började ha minne i dem, så att man kunde spara. För på 8-bitars så fick man ju börja om från början hela tiden.
Nej, det fanns vissa kassetter på 8-bitars också som hade...
Ja, Zelda hade det förstås. Ja.
Men det var mer vanligare med att man hade lösenordsystem eller sådär.
Ja, just det. Mm. Men alltså första Mario-spelet, det var väl bara börja om från början hela tiden?
Ja, precis.
Ja, det var tidigare. Då fick ungdomarna lära sig att...
Tålamod. Det var inte ungdomar fick inte lära sig. Vi fick lära oss.
Ja, i och för sig. Jo, men vi var ungdomar då.
Det är därför vi har utvecklats som ni fina medborgare.
Ja, ja. Okej. Okay. Om du säger det så.
Ja, jag tänkte inte på din.
Nej, nej, men det är också just det här att jag märker när man börjar spela igen ett gammalt tv-spel, framförallt Super Nintendo som jag fortfarande har kvar att spela på, vad svårt det är. Mm. Det är enormt mycket svårare än de nya spelen som kommer nu. Om man ska försöka vinna så här guldkuppen på Mario Kart på Super Nintendo. Det är jädra inte lätt. Alltid kommer någon Bowser och skjuter skal på en.
Men det var väl lite så också med dåtidens spel, att de behövde vara svårare för att man inte skulle klara av dem så snabbt och tröttna på dem. Utan man behövde försöka om och om igen.
Så kan det mycket väl vara.
Precis. Uppdateringarna kom lite långsammare på den tiden.
Mm. Ja. Mm.
Nya banor, wow, det är ett nytt spel.
Jag skulle ett spel uppdateras, då blev det ju en uppdatering på en ny kassett som man då fick köpa, och det var inte alltid det utannonseras. För att ibland så kom det ju buggar som släpptes, eller i spel som släpptes då, och då uppdaterade man kanske när man gjorde nya utgåvor sen.
Jag har en gammal Xbox, en av de första, för små tilläggs... prylar som man satte in för att kunna spara överhuvudtaget.
Ja, okej.
Sådana små minneskassetter som man fick peta in, om jag minns rätt.
Ja. Sådana fanns på GameCube också. Man köpte liksom extra minneskort och satt i. För det är svårt att spara det på en skiva. Liksom.
Ja.
Och just den här grejen har ju Nintendo hållit på mycket med, att extra utrustning. Alltså, vet inte, Zapper-pistolen till första...
Ja, just
det. Bitars. Ja, exakt. Och andra grejer, man skulle föra över information från Game Boy Advance till Nintendo 64. Var någon överföringsgrej man stoppa in i handkontrollen och stoppa in Game Boy-spelet liksom i.
Okej. Mm.
Och jag var ju tvungen att köpa det där, för att det måste ju ha alla på Mario Golf.
Ja. Ja, det finns ju spel där man spelar med Game Boy Advance som handkontroll till GameCube också. Mm. Zelda Four Swords till exempel. Så då var det ju roligt om man satt 4 stycken med varsin Game Boy Advance och och spelade som kontroll. Då. För då gick man ner i små grottor och sådär. Då syntes det på skärmen på Gameboyet.
Ja, just det.
Sen när man kommer upp i grottan igen, då hamnar man på den stora skärmen tillsammans med de andra igen.
Ja, ja men sånt där är ju coolt. Och vad var det, Mario Paint? Var det till Super Nintendo?
Ja, precis. Och då var det musmatta och en muspekare. Ja. Eller heter det mus? Som...
Ja, det var många sådana intressanta grejer.
Bazooka fanns det också till Super Nintendo.
Den ligger här borta.
Jag vet inte vad som bak fram på den där.
Ja, vi kan testa att köra lite Mole Hunt sen.
Super Scope.
Ja, men det är roligt. Vad var vi? Jo, GameCube. Som ju, ja, det blev lite annorlunda helt enkelt. Den var inte alls lika poppis som 64-an. Sålde inte i närheten lika många enheter.
Jag minns det. Ja, precis, det var det där står det. Nintendo flop, håller på att säga.
Ja, till viss del. Och det kan, ja, till viss del också så berodde det lite grann på att när den lanserades så kom det inte ett Mario-spel med direkt. För det var ju många som liksom följde och spelade Mario liksom. Mm.
Men så kom den ganska sent i den konsolgenerationen. Alltså PlayStation 2 hade ju funnits ett tag och Sega Dreamcast också, tror jag. Så att de var lite sena på tåget just där.
Så kan
sen är det som du säger, att det kom inget Mario-spel direkt, utan det släpptes ju med Luigi's Mansion som det enda Mario-relaterade spelet.
Ja, exakt. Då. Ja. Sen jag köpte GameCube lite sent för att då släppte de ett Zelda-spel till, och då måste man ju... Det måste man ju ha. Det visade sig att hade man haft lite is i magen hade man kunnat spela det något eller ett par år senare på Wii istället. För då kom det samma spel. Ja.
Okay.
Och det är också spännande att GameCube-spelen går att spela på Wii. De här små skivorna stoppar man in i det stora slotten på Wii. Så kan man spela dem där. Man kan också stoppa i GameCube-kontroller i Wii och köra, så att man har en som lite mer vanlig tv-spelskontroll att hålla i.
Yeah.
Till skillnad från Wii-kontrollerna. Wii kommer ju då 5 år senare, 2006 någonstans. Och då är det ju en grej man håller i handen bara och viftar med.
Ja.
Yeah. Och trycker på. Ja,
två stycken var det väl?
Ja, det beror på vilket spel man har.
Jaha, okej.
Det var en grej som...
Ja, en som man kunde kombinera dem för att göra puffra och så vidare.
Ja.
Vi hade den sist nämnde. Eller jag köpte det till mina barn.
Ja, okej.
Rättare sagt. Skyller jag på.
Den GameCube-kompatibiliteten hos Wii, den tog de ju bort i slutet av Wiis levnadstid. Så att de konsolerna som kom då, de hade inte de där portarna. Och man kunde inte sätta i de skivorna heller.
Men det var ju slutet vi använde fortfarande.
Ja, men på de konsolerna som släpptes mot slutet.
Mina vuxna barn på besök, så händer det att vi tar en liten tennisturnering. Eller de två sätter sig gärna ner och kör Mario Kart.
Ja, Mario Kart är fortfarande bra. Alla Mario Kart är bra. I alla fall.
Oj, vad det glittrar i dina ögon just nu. Alltså.
Ja, men i alla fall fram på 10-talet någonstans, så vet jag inte vad de håller på med efteråt.
Nej, okej.
Okay. Jag har spelat lite det också.
Mario Kart 64 var ju inte så jätteroligt, men det får man ju inte säga.
Nej, det får du inte säga.
Ja, så varför inte det? Nu blir jag intressant. Nej.
Nej, men det har jag spelat mycket.
Okej. Okay.
Men på 64 spelade jag mest GoldenEye, James Bond-spelet.
Okay.
Som ju också var sånt där partyspel där man spelade multiplayer och delade upp skärmen på fyra. Och så satt man och sköt varann och sprang omkring.
Det spelade man mycket. Jag minns till och med att vi ringde till den här Nintendo-klubben och försökte få den här koden så man kunde låsa upp alla de här karaktärerna. För man kunde ju vara så många fler spelbara karaktärer. Men det var en jättelång kod man behövde knappa in och kunna få tillgång till den här.
Det var riktigt roligt. Pil höger, pil vänster, B.
Nej, men det var vänster upp, bra ner. Jättelång radda. Så det slutade med att de skickade hem ett A4 med den där koden till oss.
Jösses, vad bra. För det där har jag inte riktigt tänkt att vi skulle gå in på, men det här Bergsala AB var ju Nintendo Sverige, var ju jättestor grej här på 90-talet framförallt, tror jag. Som det finns hur mycket som helst att prata om. Men nu är ju det här en Lego-podd.
Jag gick ju med i Nintendo videospelklubb redan vid 4 års ålder. Oj, vilket inte är ett litet plastkort då. Men det är kanske som du säger, att vi får nog hoppa vidare, för att annars så finns det nog flera avsnitt att spela in om man ska gå igenom hela Bergsala.
Ja, vi håller på 25 minuter typ. vi har inte ens sagt Lego, tror jag.
Nej, precis.
Men vi kanske kan närma oss där nu då, för det var väl kanske i GameCube och kanske i synnerhet Wii-eran som de här första Lego-spelen egentligen.
Just det, just ja. Det. Jag i min forskning kring det här på Wikipedia och Bricklink så hittade jag första träffen, tidigaste träffen på Nintendo på Bricklink, det är 1999, ett spel till Nintendo 64 som heter Lego Racers. Mm-hmm. Som jag inte riktigt hade koll på. Nu vill jag få tag på det bara, ja. För jag har ju kvar 64, man vill ju testa lite grann,
ja.
Och man kan, då spelar man som olika Lego, som Baron von Baron och de här från Lego-teman liksom. Mm. Så det är spännande.
Lego Racers.
Ja, jag tvekar att det är bättre än Mario Kart att köra.
Men det ringer en liten klocka. Jag fattar inte riktigt. Mm. Eller det var väl ett Lego-tema helt enkelt.
Ja, precis. Och det var ett spel. Det var ett spel som det är ett spel alltså.
Men var det inte ett sätt?
Nej, inte direkt. Nej, ja, det finns också ett sätt, ett tema som heter Lego Racers. Så jag vet inte hur mycket det hade med det att göra. Men det gjordes också. Det gjordes till andra konsoler också, det här spelet. Så 99, men som du är inne på Johan, att det kommer ju sen då de här, heter de Traveler's Tales?
Ja, eller precis, TT Games.
Ja, de som gjorde alla de här, där man ska samla studs, helt enkelt, känns det som. Där man följer...
Som Pac-Man, fast med studs.
Ja, på något sätt. Ja. Fast de var lite bättre gömda.
Något.
Men det fanns det ju jättemånga olika... från olika, vad heter det? Ja, precis.
Ja, Lego Star Wars, Lego Pirates of the Caribbean, Lego...
Superhjältar.
Ja, precis. Batman, Lego Superheroes. Ja.
Batman, ja. Indiana Jones, får vi inte glömma.
Nej.
Nej.
Det är ju viktigaste, tycker jag.
Och de gjorde, Lord of the Rings och sen kommer väl Hobbit senare också.
Just det, Harry Potter. Mm. De gjorde massor av olika också. Det var inte bara ett spel till varje franchise, så att säga, utan det var...
Och det var där det egentligen som, får jag känslan av att som Lego började i sin marknadsföring också låtsas som att minifixen hade mer ledare än vad de egentligen hade.
Ja.
Och då helt plötsligt bara få lite böj på knäna och lite armarna riktade åt lite utåt och inåt och inte bara upp och ner. Så att, och jag undrar om det inte var tack vare just de här TT Games,
eller kan
vad de hette som... De jobbade ganska mycket med att skapa en annan rörelse i gubbarna.
Ja.
De har nog hjälpt till ganska mycket med marknadsföringen av flera av de här serierna som Lego producerade just då. Just de här spelen var ju väldigt barnvänliga, att man kunde spela som förälder med sina barn och att om man dör då förlorar man lite studs. Det händer inte så mycket. Man kommer tillbaka igen karaktären och man kan följa med genom spelet, och de var ganska... lätta så, men också mycket att samla, så att det finns djup i de här spelen också.
Och ofta just det här som du säger, att det är co-op-spel, att man är två som spelar tillsammans. Det funkar ju att spela själv också, då sköter datorn den andra figuren, så att säga.
Ja.
Och så väljer man mellan olika
karaktärer,
Lego-gubbar som kan olika saker.
Ja, och man kunde låsa upp jättemånga genom att göra speciella uppdrag.
Just och, så att, och det skulle jag säga att det var inte bara Nintendo som gjorde de här spelen, utan det här släpptes ju till de andra PlayStation, Xbox och så också.
Ja.
Och det där blev ju väldigt uppenbart när de började med Lego Dimensions, som ju var ett speciellt, alltså det här när man sätter små grejer på en läsare, så att man har en Lego-gubbe som man köper på en speciell platta.
Det var ju Legos försök att slå sig in på den här Toys to Life-scenen då med Skylanders och...
Ja.
Är det så det heter?
Toys to Life.
Ja, okay, att man skannar in en karaktär som har någon form av chip eller vad det är som är i dem.
Så blir det ännu lite mer krem i gubbarna, så att säga.
Nintendo har ju lite sina egna varianter med de här Amiibo-figurerna då, som ser ut som statietter som man också kan använda till olika spel.
Och där, det här Dimensions gjorde att vi fick massor av roliga Lego-figurer.
Ja.
Som var, för det sålde ju inte så jättebra, Dimension, så det kom ju ofta i rea-lådan. Så det fanns ju IT och allt möjligt sånt där som inte har dykt upp i officiella sätt, utan det blev sådana här istället. Men det jag skulle komma till var att det fanns alltid tre olika versioner av de här Dimensions, Dimensions-spelen, inte figurerna som man köpte för sig så här, utan de funkade till alla. Men det var startpaketet och lite så här olika, olika spel. Att då var det olika till Xbox och PlayStation och Wii U som det här var till. Och någon Wii U har inte jag. Det var ju, det var ju det som kom efter Wii. Och där 2012.
Du hade ett början, men också ett slut.
Ja, och, men jag köpte ju på mig en massa av de här Lego Diamond. Det står fortfarande oöppnat i en låda. För jag tänkte, jag kanske ska köpa en Wii U någon gång. Men jag tror inte att det kommer hända. Ja, för att knyta ihop säcken här med Nintendos historia. Det kommer ju fortsätta förstås. Men så att 2016 kom Switch. Mm. Som ju är lite en hybrid mellan en konsol och en handhållen spelplattform, så att
vilket
säga.
Ju de egentligen var inne och fipplade på det innan också.
Jo.
De här Game Boy.
Ja, de har ju slutat att tillverka de här dedikerade handhållna konsolerna nu i samband med Switch. Mm. Det finns ju Switch-varianter då, som egentligen inte syftar till att man ska koppla den till TVn. Då, men då är det ju ändå att spelen går att spela på både den här Switch Lite som den heter. Då. Och de som man ställer i en docka till TVn då. Mm. Men annars så fanns det Nintendo 3DS och innan dess Nintendo DS. Och man fortsatte på den här Gameboy-eran och utvecklade den lite grann. Och gjorde de också kraftfullare och starkare, de maskinerna. Men nu verkar det ju som att man har anammat ett annat spår just där.
Ja, jag tänker det. Det är ju snart 10 år sedan som Switch släpptes. Det kommer nästan någon gång.
Ja, men det är mycket riktig spridning nu om att det ska utannonseras någon Switch 2. Det är många som tycker att det börjar ju komma så pass långt in på i dess livstid nu. Då, så att
Och samtidigt måste man bara fundera på lite, nu kanske jag blir gammalmodig här, men finns det någon eller ska det vara nödvändigt med mobiltelefonerna?
Vadå?
Alltså, ja, men mobiltelefonerna är ju handhållna med spel.
Ja, du menar att man ska spela på telefonen?
Ja, det har ju, det finns ju en uppsjö med så här extra tillbehör som man ska kunna använda touchscreen men ändå känner som en handhållen konsol.
Men det handlar väl om att det tjänar ju inte Nintendo någon pengar på.
Förvisso.
Så de vill väl komma ut med någonting nytt.
Men de förlorar inga pengar på det heller.
Nej. Men
Nintendo har ju slagit sig in lite grann på mobilspelsmarknaden. Ja. Det finns ju en del mobilspel då, som Nintendo själva, eller ja, med deras ska man säga, karaktärer och figurer då, men att de handlar utvecklare till dem. Det finns ju Super Mario Run och det finns ju Pokémon Go som också då är lite löst knutet till Nintendo. Och sen Animal Crossing har ju kommit också spel och Pikmin Go. Ja, det finns ju flera av de här.
Och då chockade ni mig lite tidigare. Animal Crossing. Jag trodde bara att det är Lego-tema som skulle komma. Men nej, det var det inte.
Nej, det är ju...
Precis. Jag är fortfarande lite chock på det.
Ja, nej, men vi kan väl prata om Animal Crossing med en gång. Johan, du har spelat en hel del Animal Crossing.
Ja, Animal Crossing började egentligen på Nintendo 64 i Japan då, som Animal Forest. Och det släpptes ju aldrig utanför Japan i den versionen då, utan det kom ju till GameCube först. Mm. Och det är väl lite utav en stads eller vad ska man säga, City Life Simulator eller sådär, men man kommer till en, det är lite olika i de här olika utgåvorna, men allting är att man kommer till en ö eller ut på landet och ska bygga upp sig ett liv där man gör lite...
Lite SimCity.
Ja, lite grann. Man får hyra eller man får ett hus som man sen ska betala tillbaka genom att samla pengar och så lära känna de här olika karaktärerna i spelet. Det finns ju jättemånga bybor som flyttar in då till den här byn och som man sen kan lära känna och alla olika personligheter. Och så kan man koppla samman sig till andra spelare och besöka deras byar eller städer och sådär. Så att den här spelserien har ju utvecklats och kommit både till Nintendo DS och sen har den kommit till Wii och Wii U. Mm. Finns på 3DS också. Så att det har ju kommit en rad olika spel och även någon spin-off Amiibo Festival till Wii U som vi helst inte pratar om.
Jädrar i min låda vad jag har missat.
Ja, precis.
Det är en helt ny värld.
Ja, när man inte själv är inne i det eller har barn som är intresserade så man missar ganska mycket. Det finns så mycket nu för tiden.
Det har ju kommit olika kortserier också med sådana här Amiibo-kort som man kan scanna in och använda i olika spel också.
Okay.
Så att det har ju blivit lite en fandom kring just Animal Crossing också och alla de här olika karaktärerna som de har skapat. Att, det är lite spännande. Jag tycker att det känns som att det är en lite naturlig utveckling utav Legos egna Fabuland.
Ja,
Fabuland 2.0.
Det är en del som säger Neo Fabuland. Animal Crossing.
Vad tycker Mr. Fabuland om det?
Ja, det är lite så där tycker jag. För Fabuland är alltid Fabuland.
Det kunde jag hoppa på sätt.
Men är det så här, Johan, att för jag har läst här att 2020 också kom det ett spel som heter Animal Crossing New Horizons. Mm. Är det liksom det som har gjort hypen nu på sistone? Är det folk har spelat liksom? Eller?
Jo, det har blivit väldigt populärt. Det är väl det senaste till Switch. Mm. Som jag inte själv har spelat i och för sig. Då. Men jag tycker att de är ganska lika, så har man spelat ett Animal Crossing så fattar man grejen.
Ja.
Sen tar det ju ganska mycket tid. Men just när det är spel som inte har är så uppdragsbaserat, utan att man kan göra lite vad man vill, då kan det ju suga upp ganska mycket tid. Om man springer kring och planerar vart man ska plantera sina bananträd eller vilka bybor man ska mobba ut så att nya kan flytta in. Och så.
Ja, jösses. Men det här släpptes alltså i år nu som ett Lego-tema också.
Ja,
2024 helt enkelt. Och vad jag kan hitta så är det 5 set.
5 set och sen är det en polybag som har kommit.
Och också någon slags in-store gift-grej som fanns i USA bara enligt Bricklink.
Ja, men de hade väl på Lego Store även här i Sverige att man kunde bygga någon liten modell. Ja. Någon härlig i alla
någon
fall.
Någon liten stuga eller vad det var.
Jag tror att det var...
Jag är faktiskt mest chockad av att jag inte ser något här.
Ja, nej, jag har inget Animal Crossing.
Nej, jag är lite chockad över det. Nej, banden som annars har allt, men Animal Crossing, det har...
Ja, men man...
Fabulon 2.0 har gått förbi.
En del grejer måste man hoppa över, men hade det kommit...
du tror inte ens på det själv.
Nej, men hade det kommit en Animal Crossing CMF-serie så hade jag nog, då hade jag nog varit på att köpa den.
Det känns ju som att det är upplagt för att det skulle kunna komma åtminstone en CMF-serie med Animal Crossing med tanke på... Det mångfacetterade karaktärsgalleriet som ändå finns i det här spelet. Då.
9 olika minifigs har kommit hittills i Animal Crossing, så det är inte så mycket. Vet vi om det kommer fler set framöver?
Jag skulle tro det i alla fall, men det har inte utannonserats någonting mer vad jag vet. Men jag tror att det är en första våg som har kommit nu i alla fall.
Precis.
Men det är många av de mest populära karaktärerna också som har kommit hittills.
Det borde kunna hänga med lite tag till.
Ja. Och det känns som att det kommer...
De är rätt söta, måste man säga.
Ja, de är jättefina. Ja. Och det är säkert att det kommer fler varianter av samma figur också.
Ja.
Det är så det brukar vara.
Det finns ju inte en Lego Batman.
Nej.
Iron Man.
Alltså just Batman och Iron Man hör väl till de värre.
Ja, okej.
Okay. Och Luke Skywalker då.
Ja.
Har vi varit inne på förut hur många olika Luke Skywalker det finns.
Schizofren, herre. Men det är ju ganska jag ska för en gång ska jag inte gå sakerna i förväg. Du inväntar din nästa kommentar.
Ja, det skulle ju kunna vara att vi pratar lite grann om själva Mario då.
Ja.
Ska vi höra vad han själv har att säga om saken?
Lego Mario time.
Precis.
Igen.
Och det här är ju en grej som utvecklades och släpptes under pandemin.
Ja.
Faktiskt, för det är 2020 som de här kommer. Jag vet inte om det var januari släppet, så då är det lite innan pandemin.
Nej, det kom väl lite senare.
Ja, okej.
Tror jag. Jag har ingen som helst minne av det, i alla fall bara på 2020.
Nej.
Utan då var det fortfarande Hidden...
Hidden Side.
Hidden Side som du
var. Ja, så kan det vara, precis. För det är ju också en parallell, kan man säga. Att det har lite digitalt i sig. Men de här sätten som dök upp då... 2020 så släpps det ett startset då med den här Marion som är en liten klumpig figur som är
Digifig
är vad vi kallar dem. Ja. Med 5 löstagbara delar och det är knapparna på snickarbrallorna och så är det öronen och hatten. Ja, man kan ju ta loss hela byxorna också.
Men herre du, skärp dig.
Ja, men
det är ju en grej just med figurerna att man kan byta kostym på dem för att ge dem power-ups.
Hörde ni här? Om man tar av byxorna på Mario.
Mamma mia!
Det tycker jag inte riktigt om.
Men det är också... Nej, det tycker jag också är lite väl ekivokt, va?
Men det är på något sätt en sensor som sitter under till här. Som ju inte bara läser av vilken färg han står på. Får man ställa honom på en viss färg, om man ställer på rött så tror han att det är eld. Och så kan det vara blått så är det vatten och så vidare. Så det kommer olika ljud och så har ni en liten... display på bröstet också.
Och ögondisplayer.
Ja, precis. Och munnen. Så det händer ju grejer här. Det är ju en väldigt avancerad grej. Och det var ett ganska litet set som kostade 749 spänn när de kom. Och då får man väl tänka att det mesta var till utvecklandet av den här gubben då.
Vi kan väl göra en liten tillbakablick bara.
Ja.
För jag tycker att det känns lite konstigt att det inte har funnits någon Mario-Lego sen tidigare. För när man var liten så byggde man ju ändå Mario-figurer utav Lego och stora klossar. Och, ja. Och, sådär. Och det första kontakten som jag hade egentligen med Mario kopplat till klossar, det var egentligen genom det här svenska...
Hushållsharkel.
Svenska klossföretaget Byggis. Då, som hade Mario-licens. Och hade, vi pratade lite om det innan, men även Turtles fanns och Jurassic Park.
Ja.
Men då var det ju inga figurer, utan det var skåror i bitarna som man satte ner pappfigurer då. Och då fanns det Mario med Bowser och prinsessan och olika fiender, andra karaktärer. Så att jag minns att jag hade något sånt sätt också. Men så byggde man ju en hel del kopplat till andra spel som fanns till Nintendo 8-bitars då. Jag minns att vi byggde Farbror Joakim och Knattarna och i DuckTales och...
Ja.
Pengabingen och så att Nintendo har ju ändå präglat mycket utav ens byggande även när man var liten.
Just det.
Och sen finns det ju andra företag också som har andra licenser kopplat till Nintendo-företag. Till exempel Pokémon, så finns det ju en klosstillverkare som har den licensen. Så att man trodde ju lite att det var kört, att det skulle...
Ja, just det.
Du skulle inte ha med Lego att göra, utan det fick andra ta hand om helt enkelt.
Ja, precis. Så det var ju många som blev väldigt hype då när man hörde att nu kommer det bli Lego-set kopplat till Nintendo. Undrar hur det ska bli då. Och sen kom de här digitala figurerna och många funderade, minifigs då?
Just.
Det skulle vi väl ha. Minifigs. Det är det enda man har hört nu ända sedan den här Mario-serierna har släppts. Ja, nu måste de inse att det här är en liten flopp. Kan det inte komma minifix då? Men jag tycker att det är ganska kul. Jag har en brorson som är väldigt intresserad av Lego Mario. Han har samlat nästan alla set. Och jag har köpt på mig nästan alla set, även om det är mycket oöppnat. Och sådär.
För det har inte varit någon riktig succé egentligen.
Det vet jag inte faktiskt hur det är, men det har inte låtit så i alla fall som att det skulle vara någon jättesuccé. Men
jag tycker att det ganska ofta går att hitta på rea i alla fall.
Med reabackarna.
Men jag tror ändå att det har sålt mer till exempel än Hidden Side.
Ja.
För jag vet att många barn i min närhet liksom så här, har önskat sig Super Mario och Lego.
Okej. Okay. För jag tyckte insteget där var ganska högt, just att med starterpacket var
ju
så pass dyrt.
Ja, men sen... Efter det så kan man ju köpa ganska små set. Det finns ju sådana som bara är så här 120 kronors lådor och så är det någon rolig grej. Och ända upp till sådana här Bowsers slott som är liksom 2000 spänn.
Jag tycker ju att det är kul att man från Legos sida testar på den här interaktiviteten och gör så att man kan liksom leka mer med figurerna. Och sådär. Men sen krävs det ju en del uppdateringar också. När man har släppt nya vågor av set så behövde man uppdatera figurerna för att de ska kunna läsa av nya streckkoder eller just nya färger som då ska indikera något nytt element. Eller man ska säga att nu är det syra här som man skadas av att man hoppar på som man inte kunde känna av out of the box. Eller när man köpte ett starterset. Så det fanns ju en farhåga också i den här digitala kopplingen att man ska dels bygga instruktionerna i en app.
Ja, just det.
De finns ju som PDF på Legos hemsida så man kan ladda ner dem också. Men annars är det mycket som är kopplat till att man ska ha den här appen och uppdatera figurerna och bygga av beskrivningen av setten därifrån. Och hur kommer det att överleva i framtiden?
Exakt.
Nu i den senaste vågen så har man ju då övergett det lite grann då och släppt även fysiska instruktioner. Så att i de set som kommer nu så får man också pappersinstruktioner.
Okej. För du har sett att det är i år... 2024 så är det bara 3 set som har släppts och sen så är det 3 till som kommer i augusti. Så att det är ju inte särskilt mycket nu, men 2020 sa vi, men 21, 22 och 23 så kom det ganska mycket sådana här expansionsset.
Och det har ju kommit en del subteman också i Lego Mario, bland annat Luigi's Mansion släpptes det några set som var lite spöktemat så och inte mer kopplat till Luigi, och sen har det ju kommit också Donkey Kong.
Ja, förra året kom det flera Donkey Kong-set och de är jag sugen på för jag spelar mycket Donkey Kong.
Men bara för att kommentera det som du sa också med att man inte vet hur bra det har gått för Lego Mario, det är ju att jag tycker att man inte ser dem lika ofta i de här vanliga affärerna som...
Nej, just.
Om man går på Ica eller någon annan affär då, så har de ju plockat bort dem från hyllorna i princip.
Ja. Så 2020 kom Mario och 2021
Lego Luigi time.
Precis.
Då kom... Jag fick trycka på en knapp.
då kom nästa spelfigur och året efter det, nu har jag inte någon sån Peach här också, men så tre olika sådana startsätt med de tre huvudpersonerna kan man väl säga kanske. Mm. Men det var nog många som trodde att 2023 så skulle komma en Wario.
Mm. Jag vet att nu i år så har ju de här startsätten släppts på nytt. I alla fall. Aha, att de har blivit omlanserade. Och jag vet inte om det också är något försök att de ska ha en ny programvara out of the box. Okay. Eller om det är för att de ska hålla dem i produktion då, som gör att de återlanserar de här startsätten i alla fall. Men de är oförändrade vad jag vet.
Okej. Okay. Och Wario Mattias, det är en som har gul keps.
Knatte, fnatte och snatte,
och det, han är fiende till Mario.
Okay.
Och så finns det också en Waluigi som är lila, som är väldigt lång och smal.
Det känns som att jag har en del att ignorera fortsättningsvis också.
Har man spelat Mario Golf och Mario Tennis så känner man igen de här. Okay.
Nej,
Mario Kart för den delen.
Mario Kart har jag sett en massa. Mm. Mm. Mest när jag får stryka av mina söner så jag spelar inte så ofta. Men i alla fall, någon gång är vi inne.
Men tittar man i det lilla smala Lego Mario-communityt som ändå finns så är det ju vissa som har 3D-printat och tagit fram modeller just av Lego Wario. Okay. Och sådär, så att det händer lite ändå.
Ja.
Annars är man ju faktiskt ganska förvånad över att det är så pass lite buzz kring Lego Mario eller online, och så man tittar på Reddit och på andra forum och sådär.
Mm.
Men det finns ju ändå vissa YouTubers som gör lite häftiga videos och så. Jag kan ju tipsa om en snubbe i USA som heter Benny Bricks, som gör lite egna sätt och sådär. Lite skojsamt från andra Mario-spel och så som inte har släppts som någon subtema och så. Det kan vara lite kul att kolla in.
Vad sa du att han hette? Benny?
Benny Bricks.
Benny Bricks, ja.
Ja.
Då har vi dagens lärdom.
Ja. Men samtidigt så tycker jag att det här Mario-temat, det är ju 50 året inne på nu. Och det är ju extremt mycket mer än Hidden Side.
Mm.
Eller andra som jag nu har helt glömt bort.
Mycket sämre än Ninjago.
Jo, men jag tänker av de här som är lite digitalt interaktiva grejer. Så Hidden Side var ju ett par år bara och så försvann det. Och så, vad var det innan det? Det fanns ju andra sådana här grejer man skulle göra med telefonen och skanna och hålla på.
Det skulle du ha tips om tidigare så hade jag kunnat kolla upp det, men jag kan inte komma ihåg just
nu. Ja, men det är lite av varje sådana grejer. Men så det har ju funnits ganska länge och det känns ju som att till exempel då med Donkey Kong-sätten som kom förra året, att det finns ju väldigt mycket att expandera att om man tar något nytt spel. Och nu är det ju också Zelda på gång.
Mm.
På något sätt så kommer det Zelda till i Lego. Och det är ju alltså en annan aspekt på den här Nintendo-grejen, det är de här, om vi får kalla dem UCS, Nintendo-sätten som har kommit ett per år.
The big ones.
Ja.
18 plus.
De är just nya.
Ja. Så första av dem 2020 så är det ju NES-konsolen med TV:n.
Ja.
Och det där är ju ett av de bästa sätt jag har byggt.
De är helt fantastiska.
Ja, att det är så väldigt likt till utseendet och funktioner. Det är knepigt att säga funktioner som det inte funkar som ett riktigt spel. Men just där man stoppar i kassetten och
trycka på den för att den ska fastna och trycka på den för att den ska komma ut och sådana saker. Den beter sig precis som när man skulle precis sätta igång och spela.
Ja, och så att det är en 80-tals tjock TV som man vevar på så att Mario springer.
Det spelar ju verkligen till nostalgin hos vuxna byggare idag.
Det är inte till för barnen.
Nej. Och det har ju kommit också Atari och Pac-Man och arkaden och lite sånt som kanske också spelar vidare på just det.
Underbart att de tänker på
oss. Ja. Och att den här TV:n, att man kan knäppa på Mario Digifiggen då och sätta honom ovanpå och så står han och spelar musiken och gör ljuden till den här väldigt alltså den väldigt avancerade men ändå analoga TV:n som man vevar fram, så får man ljud och nästan bild också av det där. Det är häftigt. Sen nästa år 2021 så kommer ju då det här frågeteckenblocket. Som ju då är Mario 64, där man viker upp flera stycken grejer.
Lite GameCube över den.
Det är lite som en GameCube kan man säga. Fast det är ju då från konsolen innan.
Ja, whatever.
Så har man spelat Nintendo 64, Mario 64 som det då heter, så känner man ju verkligen igen de här fyra världarna som är där. Fyra av 15 världar. Och dessutom en bonus Bowser kan man säga.
Och det är också lite roligt just på utställningar och sånt, när vi har dem och alla de här prylarna finns med, så är det ju lite av en publikfrieri.
Ja, ja men absolut.
Det är väldigt många i vår egen ålder som kommer dit med sina barn eller jag håller på att säga snart barnbarn. Ja. Men dyker upp och sen kommer ihåg sina gamla spel. Nej, ja, finns det som Lego också? Mm.
Wow. Jag tycker att det är ju mest de här stora 18-plus-sätten som de här små kidsen också står och suktar efter.
Ja, visst, jag måste säga.
Så vill jag också ha.
Står vi av Bowser? Men det är också spännande om man tänker 8-10-åringar, de har inte riktigt något förhållande till just 64-an. Så de känner ju inte igen de här världarna och så, utan det är mer att...
Fast det har också släppts på olika sätt genom, genom åren. Det har ju kommit på Virtual Console till Wii och Wii U. Och sen har det också släppts en Mario 3D All-Stars till Nintendo Switch där man kan återuppleva Nintendo 64 och GameCube-spelen. Så att det kan ju vara så att vissa känner igen dem.
Ja, det är klart.
Eller att man blir intresserad av att man ser sätter.
Jag kan tänka mig på den här kuben, så många ungar som ser den lilla de tre världarna som poppar upp.
Ja.
Att bara, åh, det är delen av Mario Kart-världarna som man kör omkring i.
Ja, just det. För det påminner lite grann om det också. Ja. Det gör det. Ja, precis. Det finns ju isvärldar och allt möjligt där med.
Precis.
Så är det.
Och det är som den här klassiken från Super Mario- i den här stora 21-ande växten som hoppar upp och vi ska försöka bita den och så vidare.
Ja.
Och det sättet som har dykt upp.
Så Piranha Plant.
Ja, det finns ju också med en variant av i Mario Kart-spelen.
Ja, visst. Ja, ja.
Så att ungarna känner igen det därifrån också, även om de inte har spelet.
Nej, så det är Petey Piranha med i Mario Kart.
Ja, just det. Ja. Just det.
Ja, just det.
Just som man kör som Pirayan, ja. Men det finns ju också att de står vid sidan av och
kastar sig en variant av dem. De är inte exakt samma.
Det finns ju också som en nedladdningsbar karaktär i senaste Super Smash Bros.
Jaha, ja.
Så att det kommer att slåss som...
aj, aj, aj. Det var nästan elakt.
Ja, och det var ju den som kom förra året, 2023, så kom den
Piranha
Plant. Och det är det minsta av de här, om vi får kalla dem UC-set. Men den är väldigt fin den också.
Men, det är väldigt många bra bitar som man skulle bara slakta.
Ja, alltså Bright Green, det är väldigt, väldigt många där.
Yeah.
Är curved slopes och sånt i själva krukan.
Man kan aldrig få något av curved slope.
Men den vi inte har pratat om är ju Bowser. Mm. The Mighty Bowser heter sättet, va? Och det är ju en helt gigantisk...
Den bäst.
Ja, definitivt den mäktigaste.
Ja, han är skitläcker alltså.
Och så mycket roliga bitar.
Ja, ja men det spelar ingen roll vad det är för bitar, för man kommer inte ta isär den.
Nej, men jag kommer att försöka få tag på en slakterdrackare och använda bitarna i alla fall. Men det är roliga att det tillför en del nya bitar också.
Ja, absolut, i nya färger.
Och blev mer vanligt förekommande också.
Ja, och konerna på ryggen är en helt ny bit.
Ja.
Att en liten spetsig grej där. Ja, precis, i många nya färger. Och de finns ju, många av de här bitarna finns ju på Pick a Brick, på Legos hemsida. Man kan ju beställa dem. Så den är ju cool. Men där tror vi ju att årets stora Nintendo-set är ju då från Zelda.
The Great Deku Tree.
Ja, och det har vi nämnt att det är ju lite udda grej från Zelda-världen att ha som första Zelda-set. På något sätt. För The Great Deku Tree, visst, det är en viktig grej i alla fall i 64-version Ocarina of Time. Men annars vet jag inte. Men samtidigt...
förekommer ju andra spel också.
Ja, just. Jo. Men det är svårt att hitta någonting. Vad skulle man annars ha gjort? Då skulle man ha gjort en stor Link-staty eller någonting. Att strida mot den här Bowser.
Vi vet väl inte så jättemycket om det här sättet än. Det har väl kanske läckt en del uppgifter och sådär.
Ja, men, vad jag har fått fram så kommer det ha sett nummer 77092. Och det är väldigt viktig information. Det kommer släppas i september, alltså nu efter sommaren, och ha 2500 bitar.
Det ryktades väl om att det skulle vara 4 minifigs. Men
ja, just det.
Att det skulle vara 2 varianter på Link och Zelda.
Men ja, okej.
Okay. Lite olika om det var någon från Breath of the Wild och någon som var från
okej. Okay. Eller om det är en ung och en äldre Link. Eller
ja, precis.
Vi får tänka sig.
Och sen blir det ett år så är CMF.
Ja, det är ju det också. Var är minifigurerna, som vi sa? Kommer det att bli en CMF-serie med Nintendo?
Man får väl hoppas att de fortsätter på något vis med CMF. Kopplat till Lego Mario så kom det ju 6 serier med karaktärspaket, som vi kallar dem istället för CMF, i och med att det är väl motsvarande minifix, men det, man byggde ju ihop de här karaktärerna. Och då var det ju mest med olika fiender eller bifigurer.
Ja, exakt. Och de höll jag mig ifrån att köpa faktiskt.
Ja, det är inte de som är på bordet.
Nej, de där har följt med i andra, andra små sätt.
Det är så roligt med alla de här små byggnationerna som står framför mig.
Ja, ja. Liksom, ja. Ja, men så, måste, så ska man liksom scanna dem för att, och så får man poäng. Jag har inte riktigt hajat det här hur man leker med de här Mario-figurerna. Men det...
Inte på 5 år.
Nej, det är väl lite det som har varit det svåra också. Ja. Flera av de här nya sätten som har kommit, då har de mer varit som display-sätt. Mm. Man har inte riktigt förstått hur man ska interagera på något bra sätt med de här figurerna. Men de första sätten som kom, då var det ju lite mer anpassat. Då för man ska ju hoppa med de här karaktärerna och samla mynt egentligen. Ja. Och sen när man går i mål på banan som man har byggt vid den här flaggstången då, som är slutet på banan, då, så ska man ju se då hur många mynt man har samlat. Och sen kan man ju tävla med varandra eller hur man nu gör.
Ja.
Men jag tycker ju att man kanske skulle ha uppmanat eller samla så många ni kan. Eller att det skulle på något vis finnas något mer tävlingsmoment. Eller
ja, just så.
You gotta catch them all.
Ja. Sen har vi också sett, vi pratade för ett par avsnitt sen bara med Emma som jag har byggt väldigt långa Mario-banor. Hon har byggt de första banorna från Mario. Det var innan de här seten fanns. För att Lego är ju väldigt pixligt så att säga. Man bygger
det
från sidan.
Det är lätt
sidan.
Att bygga.
Ja, visst. Och det finns ju många, många...
De är 5 meter långa.
Ja, 4 i alla fall. Ja. Det finns ju också väldigt många andra mockar som folk har gjort och som vi var inne på också. Vi har en bobblehead här som är Jalex, en Svebrick-medlem som har gjort en väldigt fin
fantastisk.
Mario.
Fantastisk.
han la upp ritningarna någonstans på nätet och jag kastade mig över min bitsamling för att försöka få ihop en. Det var inte helt lätt.
Det är en snyggare Mario än vad det är i seten.
Ja,
på så sätt är den väldigt, väldigt kantig.
Ja.
Kantigare än vad man behöver vara. Men den här som han drog ihop, den är ju proportionellt mer överensstämmande.
Ja.
Men, oh,
men det verkar ju som att det kommer fler, i alla fall 3 set till i höst. Såna här Mario-spelgrejer. Vi får se hur mycket längre det kommer fler set helt enkelt. Men det här måste ju på något sätt vara ett av de absolut mest framgångsrika digitala temana som Lego har gjort. Om man jämför med annat.
Det har gått med lite spårlöst förbi. För jag är ju ingen Nintendo-nörd.
Nej.
Men eftersom den har levt med så pass länge.
Ja.
Så kan det ju inte vara en flopp.
Nej, precis.
Men i folkkretsar så är det väl mest de här 18-plus-sätten som man har sett att andra har byggt. Och
ja, så är det. Jag har inte riktigt sett någon som har byggt banor för Digifixen och springa runt i och så. Nej.
Ja, vi får väl se hur framtiden ser ut för Nintendo. Den senaste utannonseringen var ju på Mario-dagen 10 mars.
Just
och då visades det en liten trailer då att det skulle komma Mario Kart till 2025.
Mm. Mm.
Och jag vet inte om det också kommer vara kopplat till någon form av Digifigs eller hur
just
det kommer
det.
Se ut.
Om det är de befintliga Digifigsen eller om det kommer en som sitter i en kart.
Ja, eller precis.
För fjärrstyrda bilar och kör det själv hemma.
Det har i alla fall kommit en ny bananskalsbit.
Ja, just det skulle ju passa bra.
I några andra. Så den känns det som att den är verkligen precis gjord för det där kommande temat.
Ja, annars så skulle det ju vara lite intressant att se lite snygga modeller utav kanske Metroid eller F-Zero eller Pikmin för den delen.
Ja,
Star Fox. Det finns ju andra serier också som...
Ja, verkligen.
Star Fox fick ju faktiskt ett litet gästspel i... vad heter det spelet nu då? Det kom ju ett spel som också kom till Switch. Där det fanns en liten modell utav någon Arwing som man kunde spela som Star Fox i spelet. Nu är det helt blankt, men det var ju också en liten sån där cameo. Så att det förekommer även i andra sammanhang ibland.
Snarft. Jo, jo.
Jo.
Nej, men vi hoppas att Lego och Nintendo fortsätter samarbeta i många år. Så får vi se vad vi kommer fram till om vi fortsätter spela spelen, om vi fortsätter bygga setten.
Kommer de som här stora prylarna så kommer vi fortsätta bygga setten.
Ja, jag kommer köpa allt
som rör sig, eller inte rör sig.
Ja, men också så här, allt som man har ett förhållande till i Nintendo. som kommer som stora set. Det kommer att hamna här på mina bord.
Förmodligen.
Det lovar jag.
Jag ser att du har någonting för handen just nu också, så att vi kanske ska runda av. Eller var det något sista ord? Brunda.
Jag tycker att det blev inte så mycket Lego i det här avsnittet, tror jag.
Nej. Det blev mycket mer annat.
Ja. Jag tror det skulle 30% Lego. Ja.
Men,
skäms på oss, vi måste vara bättre än så.
Nej då, vi får dra lite kloss. Plate.
Ja, jag ska pilla lite grann på Bowser här så fort jag har stängt av där.
Ja, det behöver du inte säga. Ha det bra tills vi hörs nästa gång, så får vi se vad vi pratar om då.
Ja, kör försiktigt.
Ha det bra.